hade en kusin som hade en väldigt så, han såg exakt ut som alltså Owen Hart när han precis blev heel. Alltså så här blont, lite halvlångt, snyggt hår med lugg som hängde för ögonen. Jag tyckte han var så jävla stilig att han hade den där Owen Hart-frisyren. Så att jag frågade var han klippte sig, gick till den frisören, tog med en bild på Owen Hart och sa, klipp mig som Owen Hart. Såg inte ut som Owen Hart efter det frisörbesöket. Såg mer ut som någon så här tant. En riktigt så här gammal tantfrisyr fick jag.
Har du alltså
han hade väl lite tantig frisyr, eller?
Ja, lite. Men du har alltså försökt se ut både som Tatanka och Owen Hart i håret.
Ja. Ja, Tatanka var ju en miss. Det var då jag färgade med röd karamellfärg och gick på skoldisco och svettades. Och sen så var jag hade en crimson mask helt plötsligt istället. Och det har varit mycket wrestling i helgen. NXT Deadline har varit. Impact har varit snart formally known as Impact. Eftersom det blir väl, det här är väl deras sista gala var, tror jag, under Impact-namnet. Sen blir det TNA istället. Jag har kollat på NXT, jag har inte kollat på Impact.
Jag har kollat på Impact men inte NXT. Jag har ju dock sett första segmentet på NXT.
Hur var Impact då?
Impact var... Det var ungefär lika mycket folk som tittade som när man brottades i gympahallen i högstadiet. Nej, men det var ju bedrövligt. Alltså, det var så att jag kunde känna igen varenda person i publiken. Jag visste vart alla i publiken satt och jag kände igen vart de satt. Och man tänker ju att det ska vara så här de mest passionerade Impact-fansen som också går där. Men de såg ju ut som att de satt och ville somna. Men jag tycker ju att brottningen och så var rolig. Och mycket på det sättet att den känns väldigt avslappnad. Och som att det finns ingen press på de här att leverera en standard tv-match. Utan de får göra vad de vill. Och det gör att de har roligt och det blir bra. Men alltså med så där lite publik så tar det bort all energi.
Men för det är ju lite den känslan man får när man tittar på Impact. Att de vet att det här är en liga ganska långt ner och att det är ganska skralt med folk, men att de kan ändå vara väldigt fria, ha väldigt fria tyglar där och tycker att det är väldigt roligt. Det är typ därför de stannar kvar, i alla fall de här stora namnen som är där.
Verkligen, men jag vurmar för Scott D'Amore när han kommer in och håller något brandtal och förklarar att de varje år signat någon stor på det här pay-per-viewet och nu skulle de göra det igen och han, ja, jag vet inte, ja, han fan kung är han. Jag vurmar verkligen för Scott D'Amore. Han har varit där länge och verkar vara omtyckt och det är fan ett under att de fortfarande existerar och finns med tanke på hur lite folk det var på deras stora pay-per-view.
Och nu verkar det ju som att de har signat Kushida så att han ska vara där hela tiden igen. Han har ju varit där tidigare och kört timesplitters med Alex Shelley, men nu så kommer han komma tillbaka dit. Men jag tänkte på när du sa att det var så himla lite publik. De kör inte den här AEW-varianten då, att de flyttar alla till tv-sidan av kameran. Eller har de gjort... Ja, så de har 20 personer som står på den sidan och sen ingen på den andra sidan.
Ja, men jag tror på riktigt att det var 60 pers typ. Jag tror att det kanske var mer. Vi säger att det var 80 då, om jag räknar dem. Så jag kanske inte kommer ihåg allas ansikten. Men det är ju inför de här 80 pers... Nu kommer ju Fredrik Lindström gå bananas på mig när jag sitter och säger att det är 80. Men de kände som att det var 80. Men det är ju framför de här som Okada kommer brottas snart. För han ska ju dit och böka runt, göra sin return till TNA efter alla år.
Ja, jag undrar om han kommer ha den här masken på sig, Okada, när han kommer tillbaka nu.
Det tror jag inte.
Banditmasken.
Han skulle väl vara lite, vad heter det, som Kato i Green Hornet, va?
Ja, precis. Det var tänkt som det.
Kushida är så här, där är ju lite märkligt Tony Khan. Du vet, det känns som att han är och fiskar bland en massa, men en sån som Kushida som jag tycker är toppen och som ändå borde tilltala Tony Khan också. En sån liksom slinker mellan fingrarna.
Ja, märkligt.
Han kanske också inser att han behöver dra lite i handbromsen. Det är en ganska kraftig roster det där.
Ja, Kushida har det bättre i Impact.
Ja, det har han nog. Ja, som sagt, jag kollade på NXT Deadline som den heter och jag tyckte det var en ganska bra gala. Det var ju då en kul men också en ganska skakig insats mellan Shawn Michaels och CM Punk i starten där. Det första som hände är ju att CM Punk kliver in i en Bret the Hitman Hart hoodie, något som HBK också påpekar och säger att det gjorde ont i honom att se. Men visst kändes det verkligen som att det var någonting som att de hade kommit på det här 5 minuter innan de skulle sätta igång, för HBK var så förvirrad och Punk var också ganska förvirrad och produktionen var förvirrad. De drog ju igång någon låt där mitt i när Michael skulle börja prata. Stapplig var han också. Jävla vad stapplig han är. Han åldras snabbt. Våran kära Shawn Michaels, alltså, han ser gammal ut.
Ja, verkligen. Men jag tyckte ändå att det var ett underhållande segment. Kaoset till trots så var det ett underhållande segment. För vad det var ju väldigt intetsägande.
Och det är väl det lite som är CM Punks grej. Även fast han brukar ha ganska rejäla zingers på personer, så han är ju ganska överallt och pekar. Så att, nu har inte jag sett just det här segmentet, men det är väl lite sådär klassiskt för CM Punk, tycker jag, att han kan vara lite all over the place.
Ja, han sa väl också på SmackDown att han skulle visa upp sig, eller han skulle höra vad Shawn Michaels också hade att säga innan han bestämde sig för vart han skulle skriva på. Och sen så typ var det någon timme senare, jag missade planet, finns det något att göra i Hartford? Och så skulle ju då NXT-galan vara där, så man var ju ganska säker på att han skulle dyka upp också. Men... ja, det är ju kul, och det, eftersom man också vet deras historia och sådär, så blir det ju lite extra delikat. Plus att det också är så här, det där gick väl upp typ i starten av Collision också, kan jag tänka mig.
Ett Collision som hade mycket bättre tittarsiffror än vad de haft på senare tid när de har gått upp mot WWE-grejer. Trots att det var ett bandat Collision. Det är fan märkligt.
Ja, men det, som sagt, det var ju fortfarande ett NXT, det var ju inte WWE Premium Live Event de gick upp emot, men såklart, det var ju en större gala i alla fall som de gick upp emot då.
Jag gillar de här Iron Survivor-matcherna, jag tycker det är ett ganska skoj koncept ändå, det är annorlunda, men det är ändå, det är liksom en dramaturgi som lockar. Jag tycker brudarna gjorde det bra, var Blair Davenport, Fallon Henley, Tiffany Stratton, Lash Legend och Jordan, någonting jag kommer inte ihåg vad hon heter mer. Kändes ju rätt koreograferad, men ändå helt okej. Okay. Och jag tycker att det är bättre om det är lite koreograferat och en helt okej okay, än slarvigt och improviserat.
Vad är en Iron Survivor-match då, för oss som inte brukar titta på NXT?
Jag var tvungen att pausa 2 gånger och så här, spola tillbaka, pausa när man skulle se själva...
Är det den här som Lance Storm hade jättesvårt att hänga med?
Ja, det, precis. Det var den här som det var så himla nervöst innan över hur de skulle få ihop den här matchen. Och det var en himla massa olika timers hit och dit. När man blir pinnad så hamnar man i någon slags utvisningsbox och så vidare.
Men... man sitter och ser ut som Hannibal Lecter i någon så här stor plexibur när man har fått ta ett pinfall. Så då får man sitta i det här utvisningsbåset. Sen får man komma in, och då när man är i utvisningsbåset har man ingen chans att ta pinfalls. Och på så sätt liksom, för det är det mest pinfalls vinner i slutändan. Det är så det går till.
Men jag kommer ihåg att vi tyckte att det var, då hade vi lyssnat på Lance Storm innan den här matchen var, och sen så såg vi på den här Iron Survivor Challenge-matchen förra året också och tyckte att det var bra. Och som sagt, den har ju fått, jag har inte sett alls det här, men den manliga varianten av Iron Survivor-matchen har ju fått jättebra vitsord på nätet, och att Trick vann på slutet, att det var så snyggt bokat emot det, att han vände och avgjorde allting i sista minuten.
Ja, alltså den var ju snygg för att den hade en så jäkla spännande dramaturgi, och Bron Breakker tog typ så här 10 pinfalls på lika många sekunder också. Han bara matade spear och pinfalls. Jag överdriver givetvis, det var kanske 4 stycken, men det var i alla fall väldigt, väldigt snyggt tajmat. Och så mot slutet då så var det Bron och Trick, och Trick Williams lyckas då liksom i sista sekund blockera en spear med ett knä så att han fick ta det där sista pinfallet och vinna, och var ju superöver hos publiken, så att han jobbade liksom i uppförsbacke hela matchen och lyckades ändå vinna. Så att det var väldigt, väldigt snyggt gjort. Och sen så var det ju också alltså, main event mellan Ilja Dragunov och Baron Corbin. Alltså jag hade ingen aning om vad jag skulle förvänta mig av den här matchen. Jag tänkte att det skulle vara skräp. Men du vet, så är man ändå så här, ja men Ilja Dragunov, han är ändå toppen. Baron Corbin har ju liksom ändå, han har ju ändå några år på nacken, så han borde ändå kunna göra en helt okej match. Men det var en toppen match. Absolut bästa Baron Corbin-matchen jag någonsin sett. Och säkert förmodligen kommer att få se. Men jag gillade den här jättemycket. Jättebra var den.
Det är ju lite som häromveckan när Gunther mötte The Miz. Man ser den bästa matchen med den här brottaren som man aldrig tror kommer ha en bra match. Men sen så möter de personliga favoriter och då är det såklart att det blir den bästa matchen som de har haft.
Ja, men nog fan, Baron Corbin kan väl egentligen. Jag tycker att man ger honom lite oförskämt mycket skit för han var så jävla överexponerad och i dåliga gimmicks. Men han har väl haft liksom ändå helt okej match. Han är ju inte missnivå i matchen. Nu måste jag stå upp för Baron Corbin lite här.
Nej, och han har ju väldigt, han har ju väl en av tidernas snyggaste finishers. Men som sagt, det är väl mest det här att han var så himla släpig i personligheten, tycker jag. Han hade ju världens tråkigaste promos. Men i matcherna så har han väl varit OK, kan man säga. Sen så var det ju att Vince älskade honom så mycket som stör den kanske.
Och sen så fick man ju också se Dragon Lee tog ju titeln av Dominic, så att han är nu då US-mästare. Nej, förlåt, vad heter det? North American-mästare heter det på NXT, ja.
Mm, japp.
Och vad var det för mer? Ja, men sen var det en ganska svag match mellan Roxanne Perez och Kiana James, en steel cage match. Och Carmella och Hayes mot Lexi Kings, den var också. Den var helt okej.
Okay. Och Cora Jade kom tillbaka. Det var väl också något som de hypade stort.
Ja, hon kom ju för eftersom Blair Davenport vann den här brudarnas Iron Survivor matchgrej där, så kom ju Lyra Valkyria, eller Lyra Valkyria, jag vet inte hur man säger det där. Hon är ju mästare då i alla fall. Och då Blair vinner ju då en match mot henne på New Year's Evil. Så då kom hon ut och poserade med titeln, men då blev hon påhoppad bakifrån av Cora Jade som gjorde comeback.
Ja, precis.
Som sen gjorde någon sorts cirkeln i sluten med CM Punk backstage.
Ja.
Ja, CM Punk, han har varit ute och fotat sig med alla kvinnor på NXT-rostern, känns det som. Varje gång man loggar in på Twitter så ser man en ny bild med CM Punk och någon tjej.
Men vet ni, jag tror inte CM Punk existerar, kan jag inte prata längre. Jag tror inte att han existerar på Threads. För jag försökte lägga till honom på Threads idag, men jag hittar inte honom. Jag har ju klivit in och ska börja följa wrestling där istället för på X. Vi får se hur det går.
Det är spännande att du kör liksom alternativa vägar till dina nyheter alltid, Chris.
Ja, men jag måste ju. Jag har ju sett när först Sean Ross Sapp rapporterar att han har ingenting som tyder på att Raw ska till Warner Brothers. Han har frågat flera källor och sen så kommer Dave Meltzers magkänsla och säger att jo, men de ska nog dit. Och då nappar ju ni direkt på Meltzer. Bara, åh, kommer bli synd om Tony Khan.
Ja, men jag tycker att det är så roligt också för på WWE-sidan, nu har jag fått lite mer negativa röster på AEW-sidan också, men WWE-fans tidigare har ju varit så här, åh nej, Meltzer, allting är skräp liksom, som man säger. De har inte trott på det. Sen nu när det handlar om att de skulle ta tv-dealen ifrån AEW, då har WWE-fansen då har de gått igång på att åh, det är sanning nu. Varför att det är liksom så här för att jävlas med AEW-fansen.
Ja. Men det är ju en icke-nyhet han rapporterar när han säger att det kan eventuellt vara så att dörren inte är stängd på grund av skimpacken. Det kan jag säga. Det är egen källa för. Det är löjligt. Ja. Så måste de andra gå ut och dementera så de inte får skit.
Mm.
För att de inte rapporterar kring det han har en känsla kring. Jag tycker det är fult.
Ja, det är sant. Det är också lite så afton, alltså kvällstidningsjournalistik. Den är ju väldigt triggig, den alltså i rubrikformat är den väldigt triggande.
Oh ja.
Den grejen. För att man blir ju jag som då också vurmar för Tony Khan stundtals, känner ju direkt så här, fan, alltså det är liksom uppförsbacken blir för brand. Först tar de CM Punk och nu ska de också ta Warner Bros för honom, som det ändå känns som att han verkligen jobbar, stryker med hårs för att han ska liksom få till en bra deal med dem, och han vill in i HBO Max och alla de här sakerna.
Men lek med tanken nu då, att det här skulle vara sant, att inte Warner Brothers har 30% av AEW, och att de, eller även om de har det och de skiter i det, och så vill de köpa in Raw till TBS eller TNT. Hur kommer, Anders brukar ju säga att Tony Khan står och är lite gapig i bakgrunden. Hur kommer samtalet gå mellan Tony Khans, en av hans bästa vänner som jobbar där på Warner Brothers, och Tony, när det här liksom uppdagar sig är riktigt och de funderar på att förhandla med WWE? För jag kan tänka mig att han går an med sin störa podcast röster rejält då.
Jag tror inte, är han kvar ens den där tjommen? Det var inte det som var grejen också, för något halvår sedan så rapporterade Meltzer om att den här bästa polaren han har på Warner Brothers slutade, och att det var lite så här, hur blir det för AEW då? Men då, så sen så stänkte de på med Coalition och alla de här grejerna, så tänkte man att då, det är nog lugnt.
Ja, det ringer någon klocka när du säger det faktiskt.
Men jag vet inte, alltså egentligen rent teoretiskt, finns det någon krock i att de, jag menar, för om de nu säger att Warner Brothers Discovery är nöjda med AEW och är så här, fan, det finns ju den där wrestling showen som också jättemånga tittar på, och de behöver ett liksom, de är up for grab. Det är klart vi signar hit dem också. Då har vi ju båda wrestlingförbunden här då. Eller är det liksom att man inte kan det för att man, nej, är det en konkurrerande verksamhet?
Nej, det har du helt rätt i ju.
Som sagt, det beror väl på såklart hur diskussionerna går emellan WWE och Warner då. Men som sagt, de behöver ju inte ha en exklusivitet på så sätt. Men sen så kan jag ju misstänka att, som sagt, Warner Brothers, de har ju snackat om att de har lite mindre med pengar nu, de håller på att strukturera om och så vidare. Och lägga, vad är det, 400 miljoner per år eller någonting, miljarder, hur mycket är det man lägger på per år som de snackar om nu?
Ja, 400 miljoner dollar.
Ja, men precis, på Raw först, och sen att de ska omförhandla AEW, och de kanske tar, vad har de har 150 eller någonting per år nu, eller? Och de skulle vilja ha 250, säg. Så då ska de lägga 650 miljoner på wrestling. Det känns som att det är lite väl mycket. Och så har de så här två, ja, om de har AEW så har de kanske, har de ju tre kvällar i veckan som det är primetime wrestling då. Ah, jag vet inte.
Ja, men samtidigt kommer ju också starta igång den här sportdelen på Max. Och jag menar, säger då att så här, hockey och basket är taget, ja, men då kanske vi kan bli en stor wrestling, alltså wrestling-orienterad sport, eller som huvudfokusen och sånt där.
Ja, alltså ingenting är väl omöjligt, men jag tror att det är ganska otroligt att ett och samma tar båda. Det känns ju som att det är otroligt att ett och samma tar både Raw och SmackDown, för att det är så dyrt liksom. Så, och det är ändå samma företag, men jag tror inte att det kommer bli så.
Jag tror inte att vi ser WWE på Warner. Men om vi gör det, så kommer min järva gissning som kommer i vårt Q&A-avsnitt vara ännu mer aktuellt. Ska ni fan mig veta, så tuna in för det nästa vecka.
Ja, ja. Vi kan väl prata lite om SmackDown när vi ändå är inne på de tangenterna. För jag tycker att SmackDown som var mumma. I alla fall för oss som helt utan samvete och moral älskar CM Punk. Att han är i WWE nu igen. För likt du pratade om sist, Chris, så andades ju det här pratsegmentet revansch från Raw 2 veckor innan.
Ja, verkligen. Det kändes som att han lyssnade på podden, likt många wrestlingpersonligheter verkar göra. För det var som att jag var sajda i det jag sa.
Han antydde väl också, i och med att han sa att den här gången går jag inte på sist och ingen kan kapa min tid.
Ja, det var väl det som var edgy kanske. Men annars så, som sagt, han var ju överallt och slängde med namn. Testa vattnet lite grann vart han ska fejda, om man säger så, efter Seth, antar jag väl.
Sen var det väl lite storyline-mässigt också, bara för att det ska vara en illusion av att man inte skulle veta vart han skulle signa. Det skulle ju vara konstigt om han gick och var pinpointad då skulle han inte spela in till storylinen. Så att jag tyckte att han var överallt, var helt i linje med vad han borde göra där och då som den karaktären.
Men jag misstänker ändå att det kanske inte blir nog, för att, som sagt, Kevin Owens var där och de hade även en backstage-segment med honom sen. Jag tror inte att det kommer vara så mycket mellan CM Punk och Kevin Owens ändå, utan jag tror att det kommer vara Roman som är den långtida bokningen gällande CM Punk. efter Seth och så vidare.
Jag tycker det segmentet var toppen när de gjorde den här backstage-grejen. För det var ju så många lager. För först fick jag lite gåshud när man säger att han är på väg att knacka på Bloodlines dörr. Men så hejdar sig i sista sekund. Och så bara vänder sig åt sidan och så står Kevin Owens där. Och så hör man publiken, du vet, drar efter andan. Och att han frågar väl typ så här: har du sett Nick Aldis rum? Och Kevin Owens bara, nej. Och så går han. Det var också med den här promon som han hade i början. För det första så har ju någonting i ögonen som glittrar när han säger I'm home. Alltså man ser i hans ögon att han tycker det är underhållande, att det retar sådana som jag, att han kastar sig med glosor som I'm home och att han måste säga superstars. Jag vet att han stannar upp lite när han ska säga wrestlers, men sen så bara att han ska kasta 29 other superstars over the top rope. Jag gillar det. Man ser i ögonen att han tycker det är kul, att det stör folk. Men det är också tydligt att majoriteten av publiken har noll koll kokosboll på AW och den där historien. För när han pratar om Kevin Owens och att han inte litar på, att han känns labil, för hur kan man 2023 slå någon på käften backstage? Och så liksom blinkar han lite med ögat, men det är ju tyst. Det är ju ingen som reagerar på det han säger.
Nej, men vi ska ju komma ihåg att det här var Tribute to the Troops. Det är ju inte en vanlig WWE-publik. Om vi tar så här då, majoriteten av WWE publiken har bergis inte koll på det, men sen ska du skala bort majoriteten av dem också till en Tribute to the Troops, så att då blir ju procentsatsen
majoriteten, var väl en handfull utklädda militärer som var det, var väl liksom indiebrottare hälften av dem som satt där. Det är ingen militärer som gillar wrestling.
Nej, det är det jag menar. Det är därför det var dålig publik.
Ja, men det var i alla fall gåshud när han påminde om att han var the original Paul Heyman guy. Det gillade jag väldigt mycket.
Jo, det kommer vara spännande när de bygger vidare på det sen. Men sen så tyckte jag vet inte om det var här eller om det var på Raw promon som man pratade om, att det var i WWE som man hade lärt sig hur man skulle vara obekväm på ett bra sätt.
Det var bra.
Ja, precis. Har han lärt sig hur man är obekväm? Det känns inte som att han har lärt sig hur man är obekväm. När han var i AEW så var han inte så bra på att vara obekväm. Han ville ha det som han skulle ha det, och sen så var han obehaglig när han var obekväm.
Han är väl, går väl runt där lite tweener ändå, CM Punk. Man vet som inte ifall han är en good guy eller om han är en bad guy. Jag menar, de har ju ändå så här Cody och Orton och Kevin Owens och Sammy. Jag tror inte det skulle sitta fel om Punk typ allierar sig med Roman Reigns inledningsvis, alltså innan de då har en fade. Fan, det är kanske han som hjälper Roman att vinna mot Cody på WrestleMania, eftersom jag fortfarande är ganska säker på att Roman kommer ta det Hulk Hogan-rekordet och således då vinna på WrestleMania mot vem han än går.
Beror väl lite på hur publiken väljer att positionera sig mot Seth Rollins, tänker jag. Hur de kommer pusha fram honom. För om publiken liksom ställer sig bakom sin WWE-guy som har varit där jämt, om det blir det liksom, om budskapet från Seth Rollins går hem, för det var ju lite det hans budskap var på Raw när vi fick CM Punk och Seth Rollins i en tête-à-tête. Och då kommer de väl positionera CM Punk som en heel. Men jag tror att det är svårt att välja vart man ska sätta honom, eftersom han väcker så mycket känslor. Sätter man honom som något annat än en tweener nu, så är det nog katastrof.
Ja, men det är som sagt, det har han väl, även när han var så här superface, så var han ju lite tweenig i hur han var som karaktär. Så det tror jag han kommer fortsätta vara. Men det var ju spännande på Raw då hur de körde Hangmans promo med Seth som Hangman, och det var den som gjorde att allting barkade åt pipsvängen i AEW, och nu är det liksom det första fejden han ska ha, då kör de exakt den promon igen. Det är en bra wink till AEW.
Fast den här var ju 1000 gånger proffsigare. Gud vad jag tycker att Seth Rollins var kanon, och gud vad jag liksom, den här promon, deras promo mot varandra, eller just Seth Rollins del, den fick mig att känna hur liksom långt fram WWE ligger, inte bara i hur Seth Rollins är mycket bättre på att göra en promo än vad Hangman är, utan även hur bildproducenterna arbetar, hur hela inramningen, hur de klipper kameran när de gör en promo, hur allt bara lirar på alla cylindrar i WWE, medans hade det varit i AEW så hade du haft hardcamen och så inzoomning liksom.
Jag såg de här promosarna direkt bredvid varandra direkt efter, och jag måste, alltså jag vet inte, när jag såg WWE promon så kände jag att det här var nog det bästa Seth har gjort på väldigt länge, för att han var ju inte sin vanliga karaktär. Han var ju sig själv, och det var ett, det är ju precis som han ska vara. Det är då han gör sig som bäst.
Varför kunde han inte bara gå rakt in istället? Varför han tog han liksom gömsa runt och dansa in i lila glittrig plysch? Ja, han kan få ha lila glittrig plysch på sig, det skiter jag egentligen i. Men det är ju liksom det där gömsandet som jag stör mig så jävla mycket på. Kan inte bara gå rakt in och så här växla upp och vara den där... För att när han gör promon är han toppen, men när han går in är han bedrövlig.
Men det, som sagt, det har han ju varit många gånger, och jag tycker ändå att det var ganska kort som han var den här Jönsen den här gången, så att det får vara överkomligt. Men som sagt, jag minns den som att den var lite så där det som Hangmans AEW promo, den var bara känsla. Den var ju ganska oslipad, men när jag såg dem bredvid varandra nu så tycker jag ändå att Hangman, han har ju svårt för han nu på något sätt. Men när jag såg den promon så kände jag att den var bättre än vad Seth Rollins levererade. Även fast jag tycker att det var det bättre, bästa som Seth Rollins har levererat på väldigt länge.
Och jag tycker tvärtom när jag såg dem. Jag tycker att Hangman bara verkade vara ute efter... Han verkade inte vara ute efter att bygga en match. Han verkade bara vara ute efter att trycka ner sin punk. Inte bygga upp honom så att det blev någonting man ville se. Utan bara trycka till honom. Alltså själva budskapet var... Jag tycker... Där var WWE förstod hur man skulle göra den promon, vilket jag inte tycker att AEW gjorde. De kunde ha gjort det så mycket bättre, men det föll platt för att han fattade inte att man ska tjäna pengar också.
Men jag tycker att det där går lite så där, är det lite med, så var det lite med MJF och Punks promo också. Alltså så här, att det är, den kanske är lite mer edgy. Och man är lite mer såhär, oh, vad ska de säga, vad ska de säga? Medan WWE:s promos är mer safe och man vet att det är ingen som kommer balla ur här riktigt. Men de kommer ändå vara, kan ändå vara salta mot varandra och sådär. Men WWE-promoserna bygger, alltså de har också en funktion, det är att de ska bygga inför en match. Medan AEW-promosarna med Punk där, både MJF och Hangmans, har varit mer att såhär, kolla vad duktig jag är på att liksom slänga glosor som tar i ansiktet på dig.
Exakt så, bra.
Mm. Men sen så var det, känner jag så där, kan det inte vara så att CM Punk har liksom planerat båda de här promosarna egentligen, för det som skildes, jag hörde inte det tidigare, men de säger att Hangman skriker "You owe Colt Cabana money."
Men det gör han inte. De har ju analyserat det. Det säger han inte.
Har de inte? Okej.
Nej, de har sakta ner det.
Skitsamma i det då. Men jag tänker, vad heter det? Att det... om CM Punk har varit med och planerat de här, men att det är något annat med Hangman som har varit problemet. För jag det var ju diskussioner så där om att vad var det som var så farligt med vad Hangman sa?
Men det har väl CM Punk sagt... Vad han sa. Det sa han ju i presskonferensen. Nu kommer jag inte ihåg hur han ordade det.
Ja, precis. Det var ju andra saker som han hade sagt. Han hade ju sagt att han inte ville ha hjälp av äldre och så vidare. Men det var ju inte...
Nej, men i promon också. I promon så sa han... Det var någon line där som jag inte kommer ihåg nu. Men det han säger när de tror att han säger att han skyllt Colt Cabana pengar, det, då säger han, "You think I'm gonna shake your hand?" Och så knuffar han bort honom och så sopar han ner honom istället.
Jag gillar tanken att de har analyserat det här. Alltså du vet, har de verkligen, är inte någon så här Led Zeppelin spelar skivan baklänges så hör man sataniska budskap. Om man spelar Hangman Adam Page promo baklänges, då hör man att han säger "You own Colt Cabana money." Jag hoppas det. Alltså. Det är så jävla kul.
Det, ja, men de behandlar det som så här Zapruder-filmen när JFK blev skjuten. Det var jätteroligt att sitta och kolla när folk la upp det i olika hastigheter.
Ja. Kul. Om vi lämnar sin punk ett litet tag och pratar lite om Charlotte Flair. Hon skadade sig på smärkarna i sin match mot Asuka. Tydligen så hade de haft något otäckt bump där Asuka tappade typ Charlotte på huvudet eller något sådär under reklamen. Det är därför de är sådär avvaktande när de kommer tillbaka från reklambreket. Men sen så börjar de köra på och så typ en minut senare så vrider hon till knät när hon och Asuka gör något vid ringstolpen. Och efter det är det ju kört.
Vad säger ortoped Frank då? Vad är det för skada?
Jag har ju bara okulärbesiktat det här. Jag har inte sett något protokoll, men men jag tror att jag tror inte att det är jättefarligt. Jag tror inte att det är ett korsband som ryker. Jag tror att hon pajar meniskerna typ.
Men de håller på att vänta på att svullnaden ska gå ner där innan de kan rönka någonting, eller för att det har ju fortfarande...
Ja, den kan sitta i jävligt länge. Jag fick ju vänta väldigt länge innan jag fick göra en magnetröntgen. Kan ju ha att göra med att vi har lite längre kö och att jag kanske inte specialbehandlats lik Charlotte Flair gör.
Men, ja, det känns som att det har tagit väldigt lång tid innan det har kommit något besked ändå, känner jag.
Jag kanske får gå in på ett thread så kolla.
För i amerikansk fotboll brukar det ta max 2 dagar, sen vet man att säsongen är över.
Vi hade ju den här US-turneringen också, där avancerade Santos i en bra match mot Dragon Lee, ljusår bättre än det vi fick se på Survivor Series. Och Bobby Lashley vann ju över Karrion Kross, som jag gillade nu när jag fick se han igen. Alltså han har ju en bra look. Och under matchen så hann jag ändå tänka så här, ja men kanske låt han vinna. Det kanske är Karrion Kross push-försök nummer 3. Men icke, Lashley körde över honom och vann matchen.
Du hade alltså inte kommentatorerna på, för det var ganska tydligt att han skulle förlora när de pratade om att han bara förlorar.
Ja, precis. Det var flera månader sedan han såg han, och då förlorade han emot vem det nu var.
Det var väl också att det var den här kommentatoren som var någon tjomme som inte kommenterar wrestling.
Ja, en amerikansk fotbollskille va, eller?
Ja, precis. Han var någon college-kommentator.
Men det är ju också någonting dött i ögonen både i Karrion Kross och Scarlett. Det ser man ju. Det saknas ju livsgnista när de kommer in. Det är ju väldigt tydligt i intro som annars ändå har liksom andats lite pompöst och magnifikt och sådär. Nu var det ju som bara så, vi går in och gör en grej och så måste jag hålla på och mima till den här låten. Det saknas livsgnista.
Det kanske är TNA för honom snart också då.
Jo, det skulle det kunna vara. Men det finns vissa som de är så här, de borde tillbaka till NXT igen för att bygga upp sig innan de kommer upp en gång till. Lika typ Cameron Grimes, han har ju försvunnit, så det bara skriker om det.
Men det känns som tiden har sprungit ifrån både Cameron Grimes och Karrion Kross, att liksom de skulle även vara apart ner i NXT på något sätt nu. De har fått den här main roster stinken på sig på fel sätt. Speciellt Cameron Grimes. Han har ju tappat all personlighet.
Ja, det är lite synd. Det är liksom det jag var inne på med Miro och Andrade, att det finns ingen plats för dem längre. De är körda i båda leden. Det är lite samma med Karrion Kross och Cameron Grimes. De kan inte vara på main rostern, och jag vet inte fan om det ska göra någon nytta för dem att vara på NXT heller.
Men Andrade, han känns verkligen som att han är så där dag för dag i om man vill vara i AEW eller om man inte vill vara. Han, nu, den här veckan har han känts väldigt positiv mot AEW igen. Åh, han var så glad över att han var, körde på onsdags Dynamiten och han, ja, nu vinner han lite matcher, så att det, nu är han väl glad igen.
Jag har ju gått sinnessjuka matcher. De har varit så jävla bra båda matcherna. Men vi kommer dit. Jag vill bara också säga att Björn Schiffs och Batista vann main eventet mot Jimmy Uso och Solo Sikoa.
Batista? Nu har jag missat.
Han ser inte ut som Batista nu, Randy Orton. Han är så jävla stor alltså.
Ja, jo, han är stor. Eric Bischoffs favoritbrottare just nu. Om han skulle bygga ett förbund skulle han bygga det runt Randy Orton. Även fast han förstår att Randy Orton bara har typ 2 år kvar som aktiv brottare. Men han tycker att han har allt.
Ja. Och så han gjorde i WCW också. Bara byggde det på gamla brottare som liksom hade alla sina år bakom sig.
Och med det, Anders, så blev vi gamla poddare. För Randy Orton är 1 år yngre än oss.
Det klär oss.
Ja, det klär oss.
Jag gillade i alla fall Randy Ortons diss mot LA Knight. Han sa, för en vecka sedan så hade jag ingen aning om att du ens existerade. Ja, men bra Smackdown. Troops-gigget är lite långtrist, men jag fattar ju varför de håller på. Och de lär ju fortsätta. Men jag tyckte det var ett kul Smackdown där.
Verkligen.
Vilken version av Raw kollade du på, Chris?
Ja, jag kollade på den vanliga hela Raw, och den här gången var jag inte ens besviken. Den här gången så tyckte jag Raw var jättebra.
Ja, men då fick du se bilkraschen till match mellan Rhea Ripley och Maxime.
Ja, det fick jag, och jag är lite glad att jag såg den också, för jag vet inte, trots att det var en sån jävla krasch så ser ju Rhea Ripley inte dålig ut i den. För det, alla förstår att hon inte gör något fel. Hon ser fortfarande badass ut. Och kan man göra det när man går en match som är så där katastrofal, då är man fan on top.
Men hon skulle behöva ett vettigt motstånd. Nu känns det som att nu går hon bara de här struntmatcherna mot de här brottarna. Alltså hon har ju som ingen fade. Och sen när hon då väl kommer så få sin första stora fade mot någon, då kanske hon kommer tappa titeln. Och då känns det som att så här, fan, de hade ändå kunnat, de har ju råd att offra lite brottare på Rhea Ripley så att hon får gå några vettiga fader.
Men hennes plats är väl inte att gå matcher, känns det som. Hennes plats är ju att vara i Judgment Day. Hon kan få gå in och göra de där slaktmatcherna lite. Det funkar för Jade Cargill. Det kan funka för Rhea Ripley nu. Medan matcherna ändå bara är någon biprodukt. Fylla ut Raw. Medan hon är fullt liksom involverad i den här, vad som verkar ha blivit någon form av Sons of Anarchy storyline. När det kommer till Judgment Day. Men jag är okej med det här. Jag tycker inte att de behöver liksom ha matcher bara för matchers skull.
Jag höll på att ta sats och säga, ja men Jade Cargill var ju ingen mästare, men det var hon ju 100% av tiden som hon var i AEW.
Men som sagt, om man ser till sådär legitima motståndare på Raw, så är det väl typ Becky. Jag vet inte om man kan bygga upp Zoe Stark och Shayna Baszler kanske, men vad finns det annars där? Det är ganska mycket gröngörningar på Ross.
Ja, men hon kan ju spöa Nia Jax också. Alltså hon kan ju spöa alla de där. Men jag tycker att det är bättre att låta dem då, som inte har någon stor storyline, få gå matcherna och ha liksom de fejderna. För jag tycker att Rhea får ju tv-tid. Hon blir ju över i den rollen hon har. Och då tycker jag, fan, varför ska hon ha match bara för matcher? Det är WWE. Det är inte New Japan.
Nej, men som sagt, det kommer väl hon kommer väl vara mästare fram till efter WrestleMania, tror jag. Och sen så kommer det väl stuva om lite grann i rosterna för någon vettigare fade sen.
Det är kul att R-Truth tror att han är med i Judgment Day. Det är och det är också kul att JD McDonough är den enda som har satt frystejp och skrivit dit ett namn på den här tröjan, Judgment Day-tröjan, när de listar alla namnen. Då har han på sin tröja bara tagit frystejp längst ner och skrivit JD McDonough på den. Det är fan toppen.
Och jag vågade inte säga det förra veckan, men jag tycker ju att det är roligt när R-Truth är och håller på i den där storylinen och spökar. Det är som en guilty pleasure för mig, jag vet inte. Men det är något med hans komiska timing som gör att jag sitter och småfnissar för mig själv.
Ja, jag älskar R-Truth. Jag tycker han är toppen. Jag har säkert sagt att det är skit när han gör de här pajgrejerna tidigare, men jag har ändrat mig i sådana fall.
Jag tycker ni är för snäll. Ni släpper igenom för mycket saker som är skit egentligen, som att det är bra nu helt plötsligt. Det är bara CM Punk-segmenten som är bra på Raw. Och ni är bara, åh, det är så bra.
Men gud, vad fan, det börjar ju med, återigen, fan, jävla Drew McIntyre är väl, han är ju det bästa han har varit i sin karriär nu, tycker jag.
Ja, han är bra. Och det var roligt när han pekade ut det här fanet i publiken.
Ja, fan, den öppningsmatchen mellan han och Jey Uso var ju fan toppen. Och jag älskar också Bronson Reed mot Ivar. Liksom högt BMI och underhållande brottning. Mer sånt. Jag har blivit som amerikanerna. Jag älskar stora brottare som får matcher.
Men den matchen har vi väl sett en månad.
Du kommer ju börja tycka Bobby Lashley är bra snart. Du bara gillar att det är mycket kroppsmassa i ringen. Nej, men, och jag tycker hela Judgment Day-storyn är bra. Jag tycker att Becky levererade väl en halvdan promo mot Nia Jax. Det var väl ett underhållande segment liksom. Vi har ju Cody mot Nakamura som är bra. Jey Uso är ju toppen mot Drew, som sagt. Jag tycker fan, det här var ett jättebra Raw.
Det enda stora var väl, alltså den enda stora missen, alltså lågvattenmärket på Raw, det var ju ändå Miss och DIY. Att de vann över Imperium, vilket är helt från vettet. Ja. Och sen fick också Miss en ny interkontinental titelmatch på premissen att han aldrig får gå om interkontinentaltiteln igen så länge Gunther är mästare. Vad är det för jävla premiss? Alltså vad fan, då får du väl ha att han aldrig får gå en match överhuvudtaget helst, men att han då aldrig får gå en match mot interkontinentaltiteln oavsett mästare. Det får väl vara stipulationen. Fan, det är megant. Det var som att han tappade hjärnan helt plötsligt.
Han tänker ju ha den tills han retirar, sen bryr inte han sig om den titeln.
Ja, det var det enda som jag tyckte var trist på Raw. Annars älskade jag allting villkorslöst. Och likt man ser i Simpunks ögon att han gillar att reta folk när han säger I'm home och superstars, så gillar jag också att säga det för att det retar dig, Anders.
Ja, som sagt, det retar inte mig, inte lika mycket som det retar Bubba Ray Dudley i alla fall. För han var riktigt arg över att han säger att han är home. När han var tidigare och pratade om att han mådde så dåligt av allting som hände i WWE. Men
jag säger det igen, det är ju som att han har varit i, han har ju varit i ett förhållande som var bråkigt och sådär, och sen så gjorde de slut och sen så träffade han en ny där han bara såg hur bedrövligt det var utan sin gamla ex, och sen har han hittat tillbaka hem. Det är inget konstigt, det är mänskligt.
Kan han inte bara hitta någonstans där han är lycklig? Nu var det som pratade om att han tycker om att vara obekväm. Det var det.
Nej, men vi vet ju att Robert inte tycker om den glada, lyckliga Punk. Han ska ju vara lite arg och så att det är bra.
Ja, ja, och jag säger igen, vi såg hur lycklig han var första gången på Rampage. Det var liksom, han var lika solig då som han är nu, går runt och liksom tar selfies med Shawn Michaels och sånt där. Det där kan vända snabbt.
Han dansade en sommar.
Men jag måste bara säga att vi satt för, ja, men det kanske inte ens är ett år sedan, och bara undrade hur ska WWE någonsin kunna ha några face-brottare som är över, och nu har de ju för fan en handfull som är jävulskt över, så de har ju jobbat på väldigt bra med den delen också. Nu har de ju, de har gjort ett skifte i hur över folk är. Tidigare var ju Roman Reigns miltals ifrån alla. Nu börjar de sakta men säkert krypa ikapp honom och vara jävulskt över alla face-brottarna där i toppskiktet.
De börjar bygga upp ganska många, men jag måste ju ändå säga att Roman är på en helt egen nivå fortfarande, även fast vi aldrig ser honom. Det kommer vara så sjukt spännande att se nu på SmackDown när han kommer tillbaka igen för 311 gången som han gör sin return på SmackDown.
Men tycker du att han är liksom mil ifrån även en sån som Cody och CM Punk?
Ja, CM Punk kanske är på den nivån, han i stjärnglans, men jag tycker att han har någonting ittigt mer än vad Cody har. Cody har jobbat sig upp till sitt, medans Roman, han bara har det som The Rock, att det är någonting som har klickat så rätt.
Ja, men det jag tycker är fränt med Codys hetta och hur över han är, för han är ju det på samma sätt som Dusty arbetade sig uppåt, och liksom den där matchen, Cody mot Roman, jag längtar så jävligt tills de kan bygga det ordentligt. Måtte han få vinna titeln.
Det är så sjukt bara att Cody ändå, du vet, sen började ha en ganska kraftig kurva neråt i AEW. Folk buade och folk var trött på honom och de var trött på tugget och sådär. Och så går han till WWE och så är det som att det är en helt annan publik. Jag menar, vi kan ju inte vara helt unika som kollar på både WWE och AEW. Det är som att alla de där strulputtarna i publiken som är på med badboll och ropar sin punk, de så drog direkt till AEW när det satte igång. Och så är det bara de här lite apatiska, passiva, utklädda militärerna som är kvar och kollar på WWE.
Ja, men det är jättemärkligt. Men det är fantastiskt också. Bra för bägge parter att han stack.
Collision var bra bandat, som du var inne på, Anders. Och då kändes det lite halvsexigt.
Det var Chris, tror jag, som pratade om att det var bandat, men
slicka i dig istället, Anders. Slicka bara i dig. Men det känns ju lite halvsexigt när det är bandat. Men jag tycker det är kul. Det ska bli skoj att följa Ed Kingston i den här Continental Classic-turneringen nu när han har kniven mot strupen. Han vann ju en toppenmatch mot Claudio, så att han är inte helt uträknad än i alla fall.
Nej.
Bra snack. Det är ju däremot Daniel Garcia, för Andrade vann ju över Brian Danielson i en match som var toppen. Alltså Andrades jävla agg mot Brian Danielsons nya roll som Twitter-polis, det löser igenom. Han kände sig inte säker längre på Twitter. Han vill kunna vara salt och illojal mot sin arbetsgivare. Arbetade han stenhårt på ögat. Han skulle verkligen paja det ögat på Brian. Körde in tummen och gav han lavett efter lavett över ögat, och det blev blodigt och grejer. Effektfullt tyckte jag det var.
Verkligen, och det är så spännande med Brian Danielson tycker jag, för att han kan, här var han ju face i den här matchen, och sen när han mötte Daniel Garcia, då var han ju verkligen den, då var han ju mobbaren deluxe när han höll på och spotta på han och vad heter det, sa åt han att han skulle dansa och liksom plågade honom hela tiden, så att då var ju han skurken liksom, så att han är spännande på så sätt som karaktär tycker jag, att han kan vara överallt liksom. Det de behöver för matchen.
Men det kan väl också Andrade då, för Andrade har ju varit superface tills han gick här och blev sadisten som, vad heter det, Acab Andrade. All cops are bastards var det väl då, om han var internetpolisen här. Daniel Bryan.
Ja, han är ju som sagt också, det är ganska många som är tweeners i AEW, det måste man väl i och för sig säga, men
Andrade har ju pratat med den här silkeslena rösten sen han kom tillbaka, ja. Och är jättesnäll, men sen har varit han jätteont.
Ja, fan, vad är det för fel på han? Är han rädd om jobbet nu helt plötsligt? Är det Charlotte som har sagt åt honom, jag har skadat knät, inkomsten kommer halveras nu ett tag, så du får fan behålla jobbet.
Jag kommer vara borta ifrån jobbet i ditt år här.
Ja, exakt.
Så du behöver inte komma igen. Nej, jag vet inte, men de borde plocka bort CJ Perry från Andrade snart nog i alla fall.
De borde ju plocka bort Miro.
Exakt. Miro också. Han borde plockas bort från AEW överhuvudtaget. Och plocka med CJ där också. Så att, jag håller med. Jättetråkigt med det. Men Andrade gör sig bra i Continental Classic-turneringen i alla fall. Det, där gillar jag honom. I övrigt så kan jag inte förstå hur de kunde låta 2.0 jobba hemma i Kanada mot Commander. Det är liksom, alltså, jag fattar ju att de inte kanske vill låta Penta ta ett pinfall, men han hade ju skadat exakt noll av att vara på förlorarsidan här ifall Commander hade tagit det där pinnet.
2.0 var ju, de har nog aldrig varit så över som de var på detta collision. Helvete vilka hometown heroes.
Folk var ju rabiata i publiken när de kom in.
Ja, ja, men mer än alla andra kanadensare som var på showen liksom.
Ja, för det kändes inte som att vad heter han, Ethan Page och Ken Omega hade samma hetta. Nej. Som 2.0 hade när de kom in.
Jättekul, tycker jag. Det förtjänade de verkligen.
Helsike var Ken Omega verkar vara trött och uttråkad av att vara i AEW nu.
Jag har också den känslan.
Den här matchen, ja, den var väl okej då i Ken Omega mått mätt. Men som sagt, innan på Twitter så var han så här, åh, en single match. Ja, okej. Loj. Tyckte det var konstigt att han skulle ha en single match. Och sen så nu på Dynamite när han var i ringen med Chris Jericho. De synkade inte överhuvudtaget. Han hade några luffarkläder på sig. Han kom precis från träningspass och han var så himla trött.
Ja, det var ju sämst på micken, man. Jag var förbannad över hur då vi kommer till den sen. Då ska jag brinna av på Jericho och Kenny Omega.
Men det är så, det känns verkligen som att han är så här tvingad att gå till jobbet och att han är lite sur över att han är tvingad att gå till jobbet. Alltså Karn har ju precis skrivit på ett nytt femårskontrakt eller vad fasen det nu är. Alltså du får ju skärpa till dig, och han är ju ändå en av AEWs största stjärnor. Men han kanske är sur på någonting.
Men jag tänker så här, jag har gått och funderat på det här som man gör som vuxen människa i Sverige. Som har jobbat på ganska många stora företag i de stora organisationerna. Där jag har sett när det har kommit in folk som får chefens öra. Jag är väldigt obrydd, men jag har jobbat i många ledningsgrupper där om det har kommit in någon ny som får chefens öra och så blir det helt plötsligt de två som börjar styra, de ändrar rutiner, de gör saker. Då blir det dålig stämning, och det känns ju lite som när Brian Danielson fick mer att säga till om, så blev det mer och mer bitterhet backstage, mer så än när Punk var där tycker jag. Alltså det känns som att elden i ögonen på Young Bucks och Kenny Omega dog när Brian Danielson fick mer makt. Jag har den teorin. Jag tror att det är väldigt mycket så här, de känner sig utmanövrerad.
Ja, kanske kan ligga någonting i det. Men sen så är han ju, känns som att han kanske kan vara lite deppig också på något sätt. Han är ju ganska mycket skadad, sliten nu känns det som, genom att han får köra tag team mest hela tiden. Även fast han vill annat. Hangman är ju ändå glad, känns det som, jämfört med vad han brukar vara.
Låg tröskel för glad.
Ja, precis. Men det känns ändå som att det har kommit tillbaka lite eld i honom. Så, jag vet inte. Men han är ju inte en EVP heller, som de andra tre är.
Nej, precis. Och det, ja, jag tror att det är... Nu är ju väldigt mycket magkänsla här, jag som inte tycker om sådana för mycket, men det känns ju som att det är någonting som är total fel backstage, och Bryan Danielson verkar ju trivas bättre än någonsin. Och Tony Khan verkar ju inte kunna se att saker är dålig. Ja, jag tror att det har blivit en liten rokad i det inre rummet som stör folk.
Ja, för det måste ju... Ja, men han var väl inne på det också, QT Marshall, när han skickade ut det där
tack-och-banan-brevet. Precis, han också.
Att han inte var nöjd med den nya riktningen som AEW har tagit. Och det är inte att man ser någon jätteny riktning, tycker jag, rent... Alltså så här...
Produktmässigt, nej.
Ja, exakt, produktmässigt.
Nej.
Så att det kan ju hända att det är mer backstage som det ändras, saker och ting.
Ja, men jag vill bara säga att Ethan Page... Ha för fan, jävla vad han har arbetat på bra, både med att han har ju, är ju bättre form än vad han någonsin har varit, men han ber ju om att få gå matcher på Ring of Honor så fort han inte bokas på AEW-tv. Han verkar ju fan vara kung. Jag tror att Ethan Page och Serpentico, det är employees of the month i Tony Khans ögon. De bara är där och finns när de behövs och levererar det som behövs när det behövs.
Alltså jag tycker den matchen var toppen, Ethan Page mot Kenny Omega, men jag tror, för jag kände också lite så, Anders, som du sa, att den var väl okej, men det tror jag är för att den mer kändes som att så här, ja, vi slänger ihop den här matchen bara för att de är två kanadensare, ja, och då ska de visa sig upp här. Det behövs liksom inte mer. Men liksom när man bara tittar på den rent brottningsmässigt så var den ju väldigt, väldigt bra.
Ja, så är det. Jag tänkte på, gällande Ethan Page, han kommer ju ha en match här emot Tony Nese, din favorit, Chris.
Det är ju min drömfejde det där. Ja. Två fantastiska män.
Precis, på Final Battle. Men jag tyckte det var så roligt när de promotade Final Battle här, så först så byggde de upp Billy Starks emot Athena, som de har kört på i månader, har de väl haft den där fejden, eller de har ju inte varit en fejd utan de har ju varit ett team tidigare. Och så när de skulle hypa upp Tony Nese mot Ethan Page, så var det så här att it's been brewing for weeks.
Fast de har ju också fejdat väldigt länge.
Ja, men de sa att det var att de var brewing for weeks. Jag har inte sett på Ring of Honor, men det känns som att ja, veckor, det var ju inte riktigt en så här dödlig fade det.
Jo, men de har också fadeat länge. Jag har följt dem lite i periferin.
Bra. Du är en som följer Ring of Honor. Det är nog inte så många som tittar på det.
Nej, jag har ungefär lika många biljetter sålda som jag är personer till den här Final Battle.
Ja, fast nu hade de ändå hade ju 1000 sålda väldigt länge. Nu, som sagt, den kommer jag vara när vi släpper det här avsnittet, men det var 2-3 eller någonting senast som jag tittade på WrestleTix.
Men var inte det lite lurt med det? För det var väl bara att helt plötsligt så såg det ut som att det hade sålts i chok, som att de bara försvann ifrån bokningssajten. Det var ju någonting så här, har han börjat ge ut dem gratis? Vad händer? För de försvann i en klump.
Kommer det vara hela Jacksonville Jaguars lag står där, Fulhams lag står där.
Ja, på Dynamite då frångick de ju gängse praxis. Nu var det både guld och blå Continental Classic matcher. Och som sagt, jag underhålls ju av den här turneringen, men utöver den så lämnar den ju, ja, Dynamite lämnar ju inte särskilt mycket. Det är inte så här, det är inte jättemycket annat som händer än de här. De tar ju upp väldigt, väldigt, väldigt mycket plats. Så att ifall man är som du, Chris, och tycker att det här är lite tjatigt, då förstår jag att du tycker att Dynamite är sömnigt. Men jag gillade det. Jag tyckte Andrade mot Brody King var toppenmatch. Andrade landade ju nu på 9 poäng. Var hård matchjävel. Jag gillar också att han lyckades hitta ett sätt att vinna över Brody King på. Han har ju haft väldigt mycket momentum. Då blottar han ringstolpen och så är det huvud först och så är det klart. Jag tyckte att det var en bra lösning på den här matchen. Och Rouge vann över Jay Lethal. Gav dock föga, för Jay White vann ju strax efter över Mark Briscoe, så då tror jag väl att Rouge matematiskt är eliminerad ur den här turneringen också.
Tråkigt, för Rouge han känns himlar, alltså vilken energi han har, och när han var stod där med publiken efter och han var
passar nu börjar det koka i Robert.
Ja, nu han måste ju börja älska den här killen. Vilken uppåtgående kurva det är på Rouge.
Jag älskar passionen i din röst här, Anders. Härligt att höra.
Ja. Nej, vi får se. Robert kommer nog mjukna för honom snart.
Ja, men han hade ju mjuknat lite förra veckan.
Ja, precis. Jag började mjukna redan lite förra veckan. Han går ju jättebra matcher och det är underhållande att se honom. Men ja, såg också något klipp här precis när jag gick ner och poddade med Dalton Castle, och då började Rouge-hatet pyra i mina nerver. Och så var ju main eventet Moxley mot Swerve, var ju också en sån här då Continental Classic-match som Moxley vann och har väl då vunnit samtliga matcher. Jag tror han är på 12 poäng högst upp i den här guldligan i alla fall. Är det någon match som jag trodde skulle gå till en draw, så var väl den här, eftersom båda här är ju väldigt pushade, båda väldigt mycket momentum, och jag också gick på kommentatorerna som återigen bara pratade om att det var tidsgräns och hur nära tidsgränsen var. Men nej, då gick han och vann Moxley över Swerve. Även om det var med en näve tight, så det var väl inte helt rent.
Och axeln var uppe på Swerve och allting som diskuterades också.
Men all tv-tid som läggs på det här, all tid som Tony Khan lägger på det här, det kommer ju mynna ut i hur mycket storyline då? Än. Det är så jävla mycket tid som läggs på ingenting, tycker jag.
Ja, och så är det en som bara ska gå omkring med ett nytt jävla bälte. Mm. Det är så här, får de någon titelmatch eller ger det någonting av det jävla bältet? Eller ska de bara valsa runt med ett nytt bälte?
De ska valsa runt med ett nytt bälte.
Jag tycker att den börjar bli mer och mer spännande, den här turneringen. Men det som sagt, nu kommer det vara Kenny Omega och Chris Jericho om tag team-titlar mot Big Bill och Ricky Stark. Det känns inte som att den är så intressant. Det kommer vara den här finalen på Final Battle på World's End, och sen kommer det vara Samoa Joe mot MJF, som känns som att den är lite i skymundan av alla djävulsdyrkare överallt.
Det är ju inte Britt Baker. Det var ju så tydligt att det var en man. Jag är så besviken på den här djävulen när de attackerade Hangman.
Fast det kändes ändå som att det var Axel Vaddar, va? Det var väldigt sådär V-formad stil på honom.
Ja, men det är klentröst.
Jag satt också och tänkte Axel Vad, men jag tänkte också Jack Perry eftersom de kastade han i bilrutan.
Ja, just det.
Precis, men det var spännande. Nu var det ju helt plötsligt, det känns som att det har dykt upp en ny person under dräkterna. Det var ju en ny person som var väldigt stor. Tidigare har det varit tre små och Wardlow, va?
Ja, det lät som att det var någon form av snövit, men ja.
Precis.
Ja, jag får ju inte säga det ordet.
Det är mest du, Anders, som håller på att skicka runt en massa bilder och har zoomat in fötter och ringat in skor som Wall haft på sig två veckor tillbaka och såna här saker.
Ja, men idag så googlade jag Wardlows längd, Sean Spears längd och Hangmans längd. Så vad heter det? Det skulle kunna vara Sean Spears som är den där andra större personen. Han är 1,90.
Du jävlar, du är en av de här Zapruder-film-killarna du också nu. Det är härligt, jag älskar det. Underbart.
Vilket jävla rövgäng, Wardlow och Sean Spears. Alltså, jag kommer bli så jäkla besviken om det är de där under.
Och FTR.
Men fatta vad kung de var när de var Pinnacle och de attackerade Inner Circle. Det var ju ett av de bästa sluten på Dynamite någonsin ju. Svinbra var det.
Men det kan inte vara FTR. Alltså, vi skulle känna igen Dax Harwood i en sån här kroppstrumpa. Det är helt omöjligt att det är FTR.
Fast en av dem som har en kroppstrumpa och en jacka på sig. Så det skulle kunna vara att han har en jacka för att dölja lite hur han ser ut.
Han har ju jacka på sig alltid när han kommer in. Jag tycker han har liksom en speciell rundör, Dax Harwood. Som, alltså, jag är nästan 100 på att jag skulle känna igen honom när det var.
De har fixat till någonting med honom.
Jag vill bara säga också att Jericho, Ricky Starks och Kenny Omega var ju jävla amatörer som gjorde allt för att inte bygga upp varandra. Det var ju bara Big Bill som var ett proffs i det där segmentet. Jag var fan arg efter jag såg det. De försökte ju bara... Nej, okej, okay. Ricky Starks försökte fan rädda det i slutet. När han bara, men sluta bete er. Och sen så håsade han upp matchen. Men innan det var det ju trainwreck bara på väg rakt in i en bergvägg.
Jag blir också så störd på att de håller på och muta när de säger... Vad är det han som var? Asshole eller något sånt där, va?
Ja, no absolute assholes, eller vad skulle man heta?
För det första är det en förelämpning som är supertrött. Men för det andra så är det ju så här, det pajar ju typ allting. Det är bara en massa så här tysta segment. Så tysta, långa pauser helt plötsligt. Så att jag zonade helt hålet ut när de hade den här grejen.
Big Billy Starks, det gick inte över hos publiken heller. Gubbskämt.
Ja, men och att han inte fattar att de har en wrestler som heter Billy Starks på rostern också.
Ja, men det är väl det som var grejen. Det var väl det som var grejen, tror jag, att de skulle skoja om att det var hon. Men, ja.
Nej, jag tror inte Jericho hade koll på det. Jag är fan hundra på det. Det här är inte ens magkänsla. Det här är min hjärna som säger att Jericho är så lost.
Ja, då måste han sluta. Jag har ju varit arg på Jericho länge. Då måste han bort.
Hörrni, nästa vecka är det uppesittarkväll. Missa inte den. Q&A och järva förutsägelser. Detta om detta. Vi hörs då.